Så ska vi förenas i bön. Kära himmelske far, vi kommer inför dig, inför ett allvarligt ord ikväll. Undervisningen om gemenskapen mellan kristna. Om djävulen som försöker slå sönder på olika skickliga sätt. Så att vi ska komma på kollisionskurs med varann. Och mista gemenskapen. Och nu vill vi lära oss vad du vill undervisa oss om, hur vi ska få gemenskap och hur vi ska bevara vår gemenskap. Och det är mycket i det här som du undervisar som vi helst går förbi, som leder till svårigheter att komma överens. Och kanske man skulle hellre gömma bort en del ord, men hjälp oss Herre att ta vara på allt. Och när du undervisar oss så lär oss också att följa det som du visar oss. Ja, Herre, vi får be ikväll för alla dem som kämpar med frågorna om församling, om gemenskap. Både att fundera på att bryta gemenskap och att söka upprätta gemenskap. Som du också vill att vi ska göra med dem som tror som du lär oss. Ta hand om alla de strävanden som finns idag för att försöka förena de lutherska kyrkorna och församlingarna på ett bibliskt och rätt sätt. Herre, vi människor, vi förmår inget. Det är bara du som förmår. Så får vi lämna oss i dina goda händer och be att du talar och att du förklarar genom din helige ande. Herre, hör oss när vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så får jag igen då hälsa välkommen. Om det eventuellt är någon ny som är med oss. Och vi ska då gå in på frågan om den synliga församlingen som vi redan inledde förra gången med att slå upp sidan 214 och 15 i Kuskes bok. Den här boken som tog det vara bekant, och den här sidan 214 behandlar frågan om bekännelser, och där finns det ett ord som jag gärna utgår ifrån och som vi också nämnde i vårt samtal efter förra bibelstudiet. Det som föregick det här var ju frågan om hur vi hittar församlingen, hur vi hittar den heliga allmänliga kristna kyrkan och hur vi då ska pröva dem som utger sig för att vara kristna kyrkor. Men det som jag då tänkte anknyta till här i början är, det står uppe på sidan 214. Eftersom en kyrka i praktiken inte alltid följer vad den predikar eller bekänner, ska vi förutom att vi granskar dess lärouttalanden också pröva dess praxis. Det finns två aspekter här. Dels, vad har man för bekännelse? Vad har man alltså skrivet? Den lutherska kyrkan har bekännelseskrifter. Och så har kanske en del församlingar dessutom sammanskrivet på något sätt vad man lär och tror på. Och vi vet ju att Finlands evangelisk-lutherska kyrka skriver i första paragrafen i sin bekännelse kyrkolagen. Ja, är det kyrkolag mera? Nu är det väl den ordet, det första. Så där står det att det är den heliga skrift, alltså gamla och nya testamentets apostoliska skrifter. Och sen den därpå grundade lutherska bekännelsen som är grundpraxis. Men hur är det då om det finns såna som undervisar inom det namnet som inte följer den här bekännelsen? Och det finns det ju alldeles uppenbart idag. Det finns såna som klart går emot det som står i Bibeln och bekännelsen. Hur ska man då säga? Det är här som problemen i praktiken kommer in. Vi ska först innan vi går in på det problemet, det kommer ganska snart med här, just det här med hur vi ska ta ställning. Så ska vi se på det här från en positiv synvinkel. Med fråga 245 i boken. Vad vill Gud att vi ska göra när vi finner människor som håller fast vid hans rena ord? Alltså, om vi träffar på människor, kanske som vi inte känner, från sammanhang där vi inte har rört oss, som vi finner att bekänner samma tro som vi. Varför pliktar det oss? Hur, på vilket sätt ska vi hantera den här relationen? Det är det som den här första punkten frågar efter. Och där finns det några viktiga bibelord. Johannes 8. Johannes evangeliet 8. Vers 31. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Här har vi en prövningsgrund. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Alltså om vi möter människor som håller sig till Guds ord, som lär som Guds ord lär och lever efter det, då ska vi tro att det är Jesu lärjungar. Då så säger han: om ni förblir i mitt ord är ni mina lärjungar. I Johannes evangeliet 17 kapitel, där har vi Jesu översteprästerliga förbön. Och det är ju ett mycket bekant ord som finns här i vers 20 och 21 som ligger till grund för den ekumeniska rörelsens enhetssträvanden. Jesus säger, ber så här: inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du fader är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Det finns alltså en följd av det att vi har en gemenskap, att vi är ett. För jag ber att de alla ska vara ett, och följden av det här är då att världen ska, för att världen ska tro, eller det kan åtminstone vara en följd, världen ska tro att du har sänt mig. Den här bönen att alla ska vara ett betyder alltså att vi ska hålla samman. Det är en förpliktelse att om vi möter sådana som håller sig till Guds ord, då är vi förpliktade att hålla samman, att vara ett med dem. Och sen har vi ett exempel från Apostlagärningarna 2. Det är den första församlingen på den första pingstdagen som beskrivs i Apostlagärningarna 2 från vers 41. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Det berättas att de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. De höll fast. De var tillsammans. Och så står det också i vers 44. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. I vers 46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det är en stark gemenskap som präglar den här skaran. Fast den var stor redan från den första dagen, så var de hade någonting gemensamt. Och det var det, de hade samma tro. De hade uppfattat varandras uttryck för den tro de bekände, så att de kände att de hade samma gemenskap i tron, i Guds ords lära. Och lite längre fram i Apostlagärningarna 11 så beskrivs hur olika församlingar hjälper varann. I Apostlagärningarna 11, vers 22, står, ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. Församlingen i Jerusalem fick höra alltså om hur evangeliet hade kommit till hedna världen. Det här med Petrus i Cornelius hus som omtalas där i kapitlen innan. Och hur då hedningarna också hade fått del av samma ande. Det här gick vidare så att församlingen i Jerusalem fick höra det. Och så står det sen i vers 29. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna i Judeen. De hjälpte varandra. Ja, det, för att förstå det så skulle vi också behöva säga förstås att det var en profet som hette Agabus som sa att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Och så kom den också under Claudius regering. Så att det var en hungersnöd som föranledde det här. Att man beslöt att samla in av sina egodelar eller pengar och skicka det till Jerusalem. Församlingarna hjälpte varann alltså. De höll ihop enräktigt. Och när någon grupp av dem, när en annan församling som stod i kontakt med dem led nöd, så skickade man hjälp dit. Det var alltså ett ömsesidigt bistånd. Och när vi i Apostlagärningarna 15 läser om hur apostlamötet i Jerusalem hålls, så märker vi att man var väldigt noggranna med när det blev en strid. Det blev en svår strid på grund av att en del lärde att hedningarna måste låta omkära sig för att bli riktiga kristna. De kan inte bli frälsta om de inte låter omkära sig. Och då hade ju apostlarna en klar syn här. De visste det, att det är i Jesus som frälsningen finns. Det finns inte i Mose lag, genom att man ska hålla Mose lag. Utan Jesus har uppfyllt Mose lag. Och därför så vilar inte frälsningen i det att vi fullgör då de stadgar som Mose har kommit med. Men det blev en svår tvist, och så skickar man då apostlarna Paulus och Barnabas då från Antiochia till Jerusalem för att där tillsammans med dem som stod i ledningen för kyrkan i Jerusalem, de som var pelarna, för att där avgöra den här stridsfrågan. Och när man samlades där så rannsakar man Guds ord mycket noggrant, och så samtalar man. Och så efter det så sa man, den helige ande och vi har beslutat, i vers 28. Och det var då allmängiltiga saker, men också en förordning som skulle vara en försiktighetsordning. Eftersom Mose, som det står i vers 21, Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare alla städer. Och därför skulle man ännu iaktta försiktighet, speciellt med köttet av kvävda djur från blod, som var en mycket kinkig sak för judarna. Och som i princip var fri. Men man underkastar sig här en regel med hänsyn till enheten i församlingen. För att enheten skulle bevaras. Och det var inte fel. Därför att det hade uppfyllts. Men man kunde fritt avstå från att använda det här. Och det beslöt man där göra. Och det var den helige ande och församlingen, kyrkan, som på detta första kyrkomöte tog det här beslutet. Så vi kan säga så här att den första kristna församlingen var noggrann med att pröva allt. Och blev det konflikter så underställde man det Guds ord och frågade, vad säger Herren? Och vi har ännu i första Johannes 1:3 ett ord som jag bara relaterar från Kuskes bok. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Det här är alltså ett syfte med att vi prövar varandras tro eller konstaterar om vi har samma tro. För att vi ska kunna vara i fullständig gemenskap med varandra. Och Gud vill det. Han vill att vi ska vara ett. Han vill att vi ska dela samma tro och bekännelse. Och det gäller då med dem som håller fast vid Guds ord. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Följande fråga blir sen då, hur förenas vi gemenskap med dem som håller fast vid Guds ord, Guds rena ord? Där finns det tre aspekter, tre olika svar på det här. Den första inleds med Kolosserbrevet 3:16 med ett svar därifrån. Och Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Det handlar alltså om att komma samman och fira gudstjänst tillsammans. Och undervisa varandra. Ha en gemenskap i undervisningen. Och detsamma sägs väldigt tydligt i Hebreerbrevets 10:e kapitel. Hebreerbrevet 10, verserna 24 och 25. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Låt oss ge akt på varandra. Nu kan man fatta det här på två sätt. Man kan ge akt på varandra för att lurpassa och försöka avslöja och komma på och kritisera. Men den avsikten finns inte här, utan här handlar det om att i kärlek ta sig an dem som är med i gemenskapen. Och om någon börjar hotas av att komma bort, börjar bli borta, så tar vi oss an det med kärlek, i ödmjukhet och kärlek, och förmanar dem att komma med. För vi ska inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana. Det här ordet så stod ju tidigare, låt oss inte överge vår församlingsgemenskap. Och ibland hänvisas det till det här att man ska hålla fast vid en församling till vilket pris som helst ungefär. Men då ska vi observera, det här handlar om sammankomster kring Guds ord, kring Guds rätta ord. Och inte vilken gemenskap som helst, där man formellt är medlem. Så sammanfattningen av de sakerna är så långt att vi ska förenas i gudstjänst och studera Guds ord tillsammans. Och detsamma framgår också av de följande bibelorden som finns här. I Romarbrevet 1 har vi ett uttryck för Paulus längtan att få möta romarna. Romarbrevet 1, vers 11. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva till er, så att ni blir styrkta. Jag menar, för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro. Er och min. Tillsammans. Jag längtar efter gemenskapen. Och denna gemenskap strävar efter att vi ska få uppbygga varandra. Dela gemenskapen och bli styrkta på vår gemensamma tro. Och så har vi Galaterbrevets ord, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Galaterbrevet 6:2. Och vi har första Thessalonikerbrevet 5:11. Första Thess. 5:11, ett förmaningsord. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Det handlar om samma sak här, att uppmuntra och uppbygga varandra. Och sen finns det en hänvisning ännu slutligen till Efesierbrevet 4. Där vi har en undervisning om hur lemmarna i kroppen växer tillsammans. Efesierbrevet 4 från vers 11. Där berättas hur Gud gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och så fortsätter det ännu det här med hur vi då inte längre ska vara barn som kastas hit och dit av vågorna, som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och så sägs ännu den här sista, 16 versen, den här avsnittet är bra. Från honom får hela kroppen sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Lägg märke till det här att församlingens uppbyggnad är beroende av de enskilda lemmarna och att varje enskild medlem är viktig genom det stöd som varje led ger. Och det är enligt den kraft som är utmätt åt var och en led. Och det här är för att vi ska mogna, bli uppbyggda och rotade i sanningen. Så att vi inte kastas hit och dit som en barkbit hoppar på vågorna och flyger hit och dit på vågorna. Utan vi ska vara rotade i sanningen som ska vara grunden till det här. Det här allt, det är syftet med vår gemenskap. Eller vi ska säga medlet till hur vår gemenskap ska förverkligas. Att regelbundet fira gudstjänst och studera Guds ord tillsammans. Och Kuske använder sammanfattningsordet kyrkogemenskap för det här. Det handlar om det att gemensamt ordna gudstjänster och fira gudstjänst och studera Guds ord tillsammans. Sen har vi moment 2 här, hur vi samlas i gemenskap. Och där har vi först Apostlagärningarna 1:14 och sen 2:42. Apostlagärningarna 1:14 säger alla dessa höll endräktigt ut i bön. Endräktigt höll de ut i bön. Och i Apostlagärningarna 2:42 står det, de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Där har vi också läran med och här finns bönerna med. Och det är framförallt bönen här då som är det här nyckelordet. Och så har vi en hänvisning till ett längre avsnitt i första Timoteusbrevet. Andra kapitlet, första Timoteus 2. Vi kan bara peka på något ställe här. I första Timoteus 2, vers 1, så uppmanar Paulus till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Och så fortsätter han att undervisa om hur man ska be. I vers 8, jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt och så vidare. Och i tredje kapitlet beskrivs hur en församlingsledare ska vara. Och Paulus förmanar då hur de ska köta sin ställning. Och det här. Sen har vi då också en ny. I fjärde kapitlet förmaningar till att ta vara, till att förkasta sådana som vill avfalla från tron och hålla sig till villoandar. Och så vidare. Det här är en sammanfattande beskrivning av hur en kristen gemenskap, en kristen församling, använder sig av bönen som rustning, som en kraftkälla för att bevara gemenskapen och stärkas i sin tro. Och det är en sak som behöver sägas i anslutning till det här. Och det är att bönen är en frukt av tron. Ibland sägs det att bönen är ett nådemedel. Som på samma sätt som Guds ord används för att föra oss till tro. Men egentligen är det alltså inte så. Utan bönen är ett gensvar från oss. Det är den kristnas andedräkt, brukar det sägas ofta. När Gud talar till oss, hör mitt barn och jag säger dig. Så svarar hans barn, Herre, talar du, jag vill lyssna. Och när Gud ger oss goda gåvor och så när han ger oss prövningar och svårigheter så svarar hans barn, Herre, tack för det som du ger mig. Tack för prövningar och strider och så vidare. Och tack för ljusa, varma vårar. Det här är gensvaret. För vi vet att det som Gud ger oss, det är till nytta för oss. Men bönen är inte ett sätt att värva medlemmar till Kristi kyrka. Eller liksom värva anhängare till Jesus. Utan det sker genom predikan. Det sker genom Guds ord och undervisningen. Det är det som kommer från Gud till oss. Det är medlet för att föra människor till frälsning. Så att vi samlas inte med bön tillsammans med hedningar eller sådana som inte tror. Och försöker be dem till omvändelse. Det här är inte det sättet som vi möter apostlar i Bibeln. Utan där är det kristnas gensvar på att ha fått bli medlemmar i Kristi kyrka, i Kristi församling. Då blir det ett gensvar. Då samlas man och ber. Enräktigt och lovprisa Gud. Och så ber man för alla överhet och för dem som är sjuka och så vidare. Använder denna kraftkälla som finns. Så den här bönegemenskapen, det är alltså en frukt av tron. Och det är inte ett sätt att skapa enhet. Vi går inte ut i världen eller med andra kristna som tror annorlunda än vi. Och försöker be tillsammans för att bli eniga. Utan enheten kommer först genom undervisningen och på sanningens grund. Och enheten ger oss gemenskap i bön. Sen har vi ännu en tredje punkt. Ja, nej, det finns faktiskt två punkter till här. Det är fyra delmoment i det här. Och den första av de här, det vill säga den tredje punkten, så den handlar om undervisning. Och vi börjar från psalm 78. Psalm 78. Från vers 4. Det är mitt i vers 4. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov. Hans makt och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder. Och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte. För barn som en gång skulle födas. Och de skulle berätta det för sina barn. Så här ska den kristna undervisningen gå vidare. Så att vi som är äldre ska föra det vidare till våra barn och våra barnbarn. För att de ska lära känna Herren. För att det ska bli känt för ett kommande släkte. Och i Joel, den lilla profetboken, har vi i första kapitlet. Amos, Obadja, Hosea, först. Och sen Joel. Hosea, Joel. Där kommer han. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Här har vi samma sak. Det här ska ni berätta för era barn. Och i Johannes 21 säger Jesus, han undervisar Petrus, för mina lamm på bete. Och så kan vi påminna oss i Markus 10 när Jesus talar om hur barnen ska komma till honom. Markus 10. Vers 14 och 15. Ja, jag var på 9:e kapitlet, därför tyckte jag inte att det stämde. I 13:e versen redan heter det, man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Det här är oerhört viktig undervisning. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Det här är på många sätt aktuellt. Jag råkar se ett en film, en dokumentär från Amerika som gick i Sveriges TV för några dagar sedan. Var det någon av er som såg hur man undervisar barn på ett läger i mycket sträng, kan vi säga pietistisk anda eller sån där radikal anda, hur de skulle bli ledare och predikanter. Barnen till och med ställde upp som predikanter och de skulle då rädda Amerika genom att få Amerika att ta avstånd från abort. Det var abortfrågan som var väldigt central där. Men nu var det så att det här programmet ingick i en serie som man hade i Sveriges TV hela kvällen. Där man som genomgående temafråga, eller jag tror det var barnatro eller någonting sånt som det hette, det här temat. Där man genomgående fråga hur man ska ställa sig till det att barnen blir påtvingade kristen tro redan när de är barn. Och när vuxna liksom sätter sig på barnen på det här sättet och liksom indoktrinerar dem, hjärntvättar dem på det sättet som då kom så radikalt fram i den här dokumentären. Resultatet av det här blev att man ska försöka skapa en opinion för att man får inte påverka barnen. Utan barnen ska ta ställning sen när de blir vuxna. Och de ska inte påverkas. Känner ni igen det där från kommunistvärlden? Så som det har varit genom tiderna under kommunismen. När föräldrarna förbjöds att undervisa sina barn om Jesus. Det är skrämmande. Då kommer det här in i de demokratiska, fria länderna. Och kommer in så försådligt att man menar att det är farligt att börja påverka barnen med kristen tro. Så det här är nog en utveckling som vi får se fortsättning på i snabb takt. Det ingår till exempel det att man talar om att skolorna ska inte längre ha andakter. Man ska inte sjunga salmer i skolorna. Man ska inte ha julandakter där man visar på Jesus i krubban och Maria och Josef och änglarna. Därför att då kommer det in sådana inslag som inte hör ihop med skolan. Därför att skolan ska vara objektiv, neutral. Och då ska det tas bort det här. Det intressanta är ju att man har försökt göra det med motivering att muslimer och andra representanter för andra religioner tar anstöt av det här. Därför att de kan ju inte vara med om sånt. Och i själva verket är det tvärtom. För att muslimerna säger att men det är självklart att det här hör ju till kulturen. Och vi vill ju vara med och lära oss. Och de tar absolut inte anstöt av det. Kanske det finns sådana som gör det. Men många säger att det inte är något problem för dem. Men det är de antireligiösa krafterna, de antikristliga krafterna som smyger in med en sån här propaganda. Och det här är det precis vad det handlar om. Det står i skriften, vi är skyldiga att föra ut detta budskap till våra barn. Och de behöver, vi får inte hindra barnen att komma till Jesus. Och vi har ännu i andra Timoteusbrevet 3, vers 15. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Det kände Timoteus till. Du känner från barndomen de heliga skrifterna. Han hade fått lära sig. Och så har vi ordspråksboken. Ett mycket bra ord i ordspråksboken 22. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Det är värre tvärtom att vänja en äldre, en gammal, att gå in på den rätta vägen. Det kan hända, men det är inte någonting som rekommenderas. Den här gemenskapen i församlingen så tar sig alltså uttryck i att vi vill undervisa våra barn om Guds ord, vägen till himlen. Och det är därför som kyrkan börjar med undervisning. Det var ju faktiskt så på 1600-talet, från 1500-talet Luthers tid redan, men det kom framförallt starkt in i våra länder på 1600-talet och 1700-talet. Så var det ju kyrkan som började med undervisning. Man visste hur viktigt det var det här att lära folket läsa för att de skulle kunna läsa Bibeln, för att de skulle kunna följa med i psalmboken. Och därför så blev det undervisningen och skolorna i första hand kyrkans undervisning. Och så har ju kyrkan, församlingarna också söndagsskola. Och tyvärr så håller det ju på och går om inte till vår tid på många ställen. Men det är ju någonting som har varit och gammalt en viktig hörnsten för församlingen, att lära barnen systematiskt. Och man kan ju också säga så när det diskuteras om religionsundervisningen i skolorna, så självklart är det ju en viktig sak som hör till vår kristna kultur, att man undervisar i kristen tro. Men inte det primärt idag de statliga skolorna eller kommunala skolorna som har ansvar för att undervisa i kristen tro. Utan det är ju nog kyrkorna, församlingarna, som har det verkliga ansvaret för det, att se till att. Och hemmet naturligtvis, jo. Ja. Och sen den sista punkten. Det blir då en missionsaspekt. Och vi känner ju bra till de här första orden här, Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är en förpliktelse som kommer här rör ur den församlingsgemenskap vi har. Och Markus 16 på samma sätt, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och om vi slår upp apostlagärningarna 8, så kommer vi att se hur Guds ord spriddes ut. Apostlagärningarna 8, samma dag, det är alltså efter att Stefanus stenas. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingar i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Här spreds det ut, och vad händer? I vers 4. Det som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Så började Guds ord spridas ut från Jerusalem. Utan den här förföljelsen så skulle det här stanna väldigt starkt var centrerat i Jerusalem. Men på grund av förföljelsen så liksom Gud blåste ut människorna på sätt och vis. Ut till Samarien och Judén. Ut i Judén och sen Samarien och Galileen och övriga världen. De måste ut för att förkunna evangeliet. Så blev missionen till. Och vi har i Apostlagärningarna 6 en beskrivning av hur man valde ut diakoner för att ge mera tid åt apostlarna att predika Guds ord. Det heter att antalet lärjungar ökade så att de grekisktalande judarna började klaga på de infödda judarna att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. De hann inte med helt enkelt. Det var så mycket folk och de hade så stort ansvarsområde. Så då beslöt man att göra en arbetsfördelning så att apostlarna skulle få mera tid för predikan, att inte de behöver hålla på med det administrativa och försöka liksom köra ut bröd och mat åt folk som behövde, som svalt. Utan att man tillsatte särskilda diakoner som tog ansvar för den här fördelningen. De tog hand om det praktiska och så fick apostlarna mera undervisa. Och så har vi i Filipperbrevet en berättelse om hur Filipperna sände pengar. Filipperbrevet 4. Från vers 14. Ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Det här var ett exempel också på hur de kristna under den här första tiden såg att någon hade behov och ville hjälpa till. Och de skulle hjälpa Paulus här så att han kunde få det som han behövde, därför att hans predikan tog så mycket tid. Han var ju tältmakare också. Så att han ägnade sig åt predikan som vid sidan om, som bisyssla. Men många gånger så tog hans predikande så mycket tid att han inte hade inkomster. Men man hjälpte honom från den här församlingen. Och så har vi också i tredje Johannesbrev en berättelse om Gaius. Det är ju inte ett brev som vi nog väldigt ofta läser, det här tredje Johannesbrevet. Och det är Gaius som omtalas här som en älskad broder, som är trofast i vad han gör för bröderna. Och inför församlingen hade vittnat om din kärlek. Du gör väl när du på ett sätt som är gudvärdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Och åttonde, därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. Och här får alltså Gaius en tacksamhet och förmaning till att sörja för församlingen, att hjälpa till och utrusta dem. Så svaret på den punkten blir att vi förenas i gemenskap genom att hjälpas åt att sprida evangeliet till alla folk. Och det är ju därför som kyrkor och församlingar bedriver mission. Man samlar krafterna gemensamt för att föra ut evangeliet. Sammanfattningen av den här positiva sidan av gemenskapen mellan kristna är att vi förenas i gemenskap genom att regelbundet fira gudstjänst och studera Guds ord. Vi förenas i bönegemenskap, att be tillsammans och för varandra. Vi vill undervisa våra barn och kanske också försöker samordna våra krafter för att kunna göra det här på ett effektivare sätt. Och på samma sätt arbeta med mission. Många av de här sysslorna eller de här uppgifterna är sådana att en enskild församling på några personer klarar inte av att göra allt det här. Och därför behövs också ett nätverk, på samma sätt som det visas i apostlagärningarna, att folk från olika församlingar hjälpte varandra och gick över de här, om man nu kan tala om församlingsgränser, men i alla fall att det som var på ett område så gick man emellan det. Det här var en gemenskap i tron och dess utflöde. Men så började det komma till den här negativa biten som jag redan var inne på här från början. Den kommer vi inte att göra klar idag, utan den kommer vi att tvingas fortsätta med sen nästa gång. Vad vill Gud att vi ska göra om människor som inte är medlemmar i vår kyrka ställer frågor om vår tro? Och det följande, vad säger Gud att vi ska göra när vi finner människor som envist håller fast vid att blanda falska läror med Guds ord? Nu möter vi alltså folk utanför vår gemenskap. Så om vi då antingen möts av sådana som gycklar eller belackar eller anklagar oss för att vi på något sätt är trångsynta eller att vi har en gammalmodig lära eller någonting sånt, så då finns det ett klart ord i första Petrusbrevet 3:15. Första Petrus 3, vers 15. Herren Kristus, ska ni hålla helig era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Ni ska vara beredda att svara. Då ska vi inte säga, ja men det här är prästens sak, att jag vet inte någonting om det här. Har vi fått tron på Jesus Kristus så kan vi åtminstone säga någonting. Det vill säga att förklara och stå för det hopp som vi äger. Frimodigt. Vi ska kunna möta dem som står utanför. Men det står sen, låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Vi ska alltså se till att vi inte behöver lida för att vi har syndat, för att vi offentligt har vållat anstöt. Utan om vi blir förtalade, så är det för att vi har stått för Guds ord. Då kan vi göra det med rent samvete. Och då ska vi också svara ödmjukt. Med respekt. Och det här är min sanning alltid så lätt. Det får vi ju nog erkänna. Och det får vi be Gud om att kunna göra. Men sen finns det en avart som också lätt kommer in i bilden. Och det är andra Timoteusbrevet 2. Andra Timoteusbrevet 2. Och vers 14. Det handlar om att vi ska föra ut den klara bekännelsen och inte förneka honom. Och så sägs det, påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. Uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. För det blir så lätt på det sättet att om vi känner att vi lyckas och vi har kunnat överbevisa någon eller har en bra talförmåga, så kan det så lätt bli så att vi halkar ut och börjar försvara alla möjliga saker som vi inte egentligen har någon orsak att prata om. Och så kan det bli så att vi kommer in i periferin, alltså i sånt som inte är den centrala läran, och börjar fundera hit och dit och kanske också till och med filosofera utanför det som står skrivet i Bibeln. Då blir det strid om ord. Och det finns många andra varningar förutom det här, där det heter att vi inte ska strida om ord. Så det är en viktig sak det också att dra gränsen. Vad ska vi strida om? Eller motivera? Vad ska vi motivera? Jo, vi ska försvara Guds ord och förklara vad vi tror på och tillbakavisa när det handlar om sånt som Gud har undervisat oss om. När det handlar om sånt som det står i klartext och vi har förstått. Då ska vi också kunna säga vad vi tror på och tillbakavisa det andra. Men vi ska inte gå utanför det och börja irra oss i alla möjliga konstiga filosofier. Sen har Jesus ett ord som är ganska underligt på många sätt i sammanhang i synnerhet. Ja, inte här sammanhanget, men det finns i ett annat sammanhang. Matteus 7, det här är bergspredikan. Matteus 7, vers 6. Jag tänkte på den här kananeiska kvinnan där han säger någonting liknande. Matteus 7, vers 6. Det heliga av hundarna. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Det var månne Jesus menar med det här. Det här är ett ord som i den första kyrkan, i urkyrkan, låg till grund för att när man skulle fira nattvard så gick ett rop, det heliga åt det heliga. Alltså det heliga sakramentet ska inte lämnas ut åt dem som inte är heliga. Utan det är bara dem som har bekänt sin tro, som är döpta och som lever ett liv i församlingens mitt, så som det anstår kristna. Det är bara de som ska komma till nattvard. Här är en praxis som vi ju inte alls har i folkkyrkorna i vår tid. Det här med det när man har det öppna nattvardsbordet och inte alls vet vem som kommer eller från vilket samfund eller om man tror eller inte eller vilken orsak man kommer. Till och med konfirmander som kan gyckla kring det här. Det här ordet, så det var mycket allvarligt i den urkristna kyrkan. Man var mån om att man inte ska förstöra Guds ord genom att sprida det hur som helst. Och det betyder att det ska användas med kraft. Det ska användas där det har sin uppgift. Men inte på ett liksom oandligt sätt. Eller i sådana sammanhang där man gycklar med det. Jesus sa ju också åt sina lärjungar när han skickade ut dem för att predika, att om ni ska hälsa huset med frid, om man är då värd friden, så ska ni gå in i huset. Men om huset inte är värdigt den här friden, så ska ni skulda stoftet av era fötter till ett vittnesbörd mot dem. Det betyder alltså att man befattar inte sig med dem som är oandliga, dem som gycklar med det heliga och liksom tar avstånd från det heliga. Och så har vi ytterligare första Johannesbrevet 1:3. Det här har vi redan läst egentligen. Eller vad det? Jo. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Där är avsikten också med det, att vi försvarar vår tro och berättar om vår tro. För att vi ska ha gemenskap. Vi gör inte för att själva känna oss starka och stora, för att bli på något sätt, för att vinna en debatt eller för att hävda på något sätt, på ett mänskligt sätt eller förnuftigt sätt, att det vi undervisar är gångbart och rätt. Utan om vi för fram Guds ord, och när vi för fram Guds ord och försvarar vår tro, så gör vi det för att människorna som lyssnar ska föras in i gemenskapen, för att vi ska bli ett i tro. Det ska vara det enda syftemålet. Och det är minsann inte heller så lätt att hålla fast vid. När vi på det här sättet möter människor, så kommer vi då in också på den här frågan att hur hanterar vi då de människor som tar avstånd ifrån vår bekännelse, vår tro? Hur gör vi när någon säger att det här tror jag inte på? Hur gör vi när människor förlöjligar Jesu underverk eller förkastar ord i skriften som i dagens samhälle är lite sådär, som man lite gör narr av? Och när man i värsta fall har en annan Kristus, när man inte undervisar om honom som frälsare och den enda vägen till himlen, utan när han är en hjälpare och en profet som vi kan ta del av i den mån som vi tycker att det är värt att göra det. Där kommer Bibeln in med oerhört starka varningar. Och de här varningarna så ska vi ta här som det sista för ikväll, för då får vi nästan stanna där nere på sidan 217. Och de här orden är så kända, vi har citerat dem och många gånger läst dem, så det blir en repetition, men det är en viktig repetition. Romarbrevet 16, vers 17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning. Vänd er bort från dem. Det här som Paulus här varnar för, de kännetecknas av att de vållar splittring och kan bli oss till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Alltså de går ifrån Guds ords lära. Men det står inte om det här att de kommer med och liksom försöker hacka hål på gemenskapen och försöker slå in kilar direkt. Tvärtom. I vers 18 sägs det hur de kommer. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Det är det här som är så farligt. Med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Men det som avgör det är, kommer de med Guds ords lära? Gör de inte det, så finns det ett tydligt ord här. Vänd er bort från dem. Och i andra Korintierbrevet, kapitel 6, har vi vers 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belear komma överens? Och lite längre fram står det. Därför säger Herren, gå ut ifrån dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Observera vilket allvarligt sammanhang det här är. Då ska jag ta emot er. När? Jo, när vi lyssnar till hans ord och följer det. Också i de här konkreta frågorna. Gå ut ifrån dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Det här är detsamma som Jesus sa. Kasta inte era pärlor för svinen. Rör inte vid något orent. Man kan inte samtidigt mena att man är bibeltrogen, samtidigt som man menar att det här ordet behöver inte följa. Utan det att vara bibeltrogen betyder att lyssna när Herren talar. Också i sådana här ord som där det kanske ofta gör ont, mycket ont mänskligt sett. Och så har vi det tredje ordet i Titusbrevet 3. Titusbrevet 3. Vi kan börja med vers 9. Undvik dåraktiga disputer och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa. Observera här, här talar Paulus till Timoteus om sådana här ordstrider. Det som vi var inne på för en stund sedan. Meningslösa ordstrider. Men sen säger han, en villolärare ska du visa ifrån dig. Sedan du varnat honom en första och en andra gång. Eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. En villolärare, en heretiker. Och det betyder, en sån som inte håller sig till Guds ords lära. En sån som har gått av från vägen. Som inte går på den väg som heter sanningen. Du ska inte hålla på med honom och liksom mena fortsättningsvis att underhålla och försöka hålla dig väl med honom för att han kanske sen så småningom börjar vara med och lära sig ordentligt. Utan en eller två gånger ska du varna. Sen ska du visa honom ifrån dig. Det här är ett oerhört klart ord. Och så har vi då andra Johannesbrevet som är det kanske allra starkaste av dem alla. Inte minst för det att Johannes är det kärlekens apostel. Och man brukar ju inte anse att såna här saker är kärleksfulla. Men observera, och det här kommer vi att tala mer om nästa gång. Att det här verkligen är kärleksfullt, som han säger. Andra Johannesbrevet från vers 10. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Vad är det för lära? Jo, det står i vers 9. Den som inte förblir Kristi lära utan går ut över den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Kristi lära, det är det som vi har kallat sanningen. Om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar. Och det här är alltså hela Jesu undervisning. Det handlar inte om någon speciell formel som det räcker till att vi tar vara på. Utan det här handlar om Kristi lära. Och om någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem. Och Johannes talar ju här i en sån situation där gudstjänster och samlingar hölls i hemmen. Det var ju frågan om den andliga gemenskapen som han talade om. Och vi ska också komma ihåg det att på den här tiden så åt man inte med sådana som inte delar tron. Det gjorde inte judarna, det åt inte med hedningar. Utan måltidsgemenskapen var en gemenskap som visade att man hade verklig gemenskap. Och det betyder alltså att då man tog emot en sån så åt man också med honom. Och där har vi nattvardsgemenskapen. Eller åtminstone en koppling till nattvardsgemenskapen. Och därför så säger kärlekens apostel att ni ska inte ta emot honom. För om ni välkomnar honom en sådan så gör ni er medskyldiga till hans onda gärningar. Och sammanfattningen av den här frågan. Vad säger Gud att vi ska göra när vi finner människor som envist håller fast vid att blanda falska läror med Guds ord? Lägg märke till, envist håller fast. Det handlar inte om den här diskussionen där människor är osäkra och där man försöker undervisa. Utan det här handlar om människor då som har förmanats en eller två gånger och som envist håller fast vid att blanda falska läror med Guds ord. Jo, Gud förbjuder att förenas i gemenskap med dem. Och där har vi ju de här uttryckarna för gemenskap som vi hade haft tidigare. Som vi kan notera. Och därmed så får vi stanna och fortsätta med samtal. Om det är någon som är med på linjen och som vill delta via Skype så ska vi försöka ordna det. Logos_Ola är mitt anropsnamn. Och då får vi avsluta med. Ära vare Fadern och Sonen och din helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.